En podcast från Aftonbladet.
Podcasten presenteras av Oddset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino AB. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Boom, boom, boom. Swap, swap.
Tillsammans är vi starka. Tillsammans är vi jävligt starka.
Välkommen Isak Hien, Europa League-mästare. Välbetalt, framgångsrikt, superstjärna i Serie A. Relativt nygift och nybliven pappa. Och kapten i svenska landslaget.
Tack.
Hur är livet? Det låter rätt bra,
men det. Ja, nej, men det är bra. Det är bra. Jag ska verkligen inte klaga. Det är mycket som har hänt på kort tid och det har gått snabbt, men nej, livet är bra.
Har du hängt med hela vägen eller?
Det är svårt att göra. Det är nästan som att det blir nästan som att någon kör tåget och du bara sitter med typ. Men man försöker väl att ta in det man kan när man kan och när möjligheten ges, men ja, det känns som att jag försöker, men det är svårt faktiskt.
Kanske ganska bra att det går snabbt om man inte hinner tänka efter så mycket också.
Ja, det är nog till och från. Ibland är det bra, ibland är det mindre bra. Men ja.
Men det låter ganska bra allt det där, va? Europa League-mästare och landslagskapten och pappa och allt det där.
Nej, men det låter bra. Det hade jag inte trott för några år sedan, så det är kul. Kul när du lägger upp det så, då låter det inte så fjokigt.
Nu är vi, för öppenhetens skull, vi spelar in eller vi samtalar 2 dagar före matchen i Ljubljana mot Slovenien. Men om vi pratar rent generellt då, hur förbereder du dig för matcher, för möten, för liksom matchen i matchen? Nu till exempel mot Slovenien så kommer du ställas mot Benjamin Šeško, deras Zlatan helt enkelt. Men oavsett liksom om du möter en Lukaku eller en Lautaro eller vem du möter, hur förbereder du dig?
Bra fråga. Jag brukar främst försöka förbereda mig fysiskt. Det är väl det som är liksom första prioritet. Ta hand om kroppen, göra de små saker som man tror hjälper. Det efter ett tag så blir man lite superstitious. Man har sina grejer som man faller tillbaka på, sina rutiner. Så det är väl det som jag skulle säga, verkligen ta hand om kroppen och försöka se till så att man är redo för en fight. Och sen såklart försöka scouta motståndaren. Som du säger, det är massa olika spelartyper och anfallstyper som man stöter på. Och nu spelar vi ju rätt mycket man-man-inslag här i landslaget också. Så det blir ju verkligen en match i matchen. Så jag brukar försöka ha koll på spelares styrkor. Vissa spelare är ju mer kända och världskända än andra, som man har ju ganska bra koll. Men vissa andra kanske man inte har lika bra koll på. Då försöker man få sig en bild av dem också för att göra ett så pass bra jobb som möjligt.
Alltså min bild av din karriär och din resa på något sätt är att du har egentligen hela tiden som mittback spelat med hög risk. Alltså att du har varit pressad att vi kliver upp, vi är offensiva, vi är aggressiva. En mot en, det är man-man, vi ligger högt med backlinjen och så vidare. Egentligen från... Ja, från division 1 och framåt, att det har varit på det sättet.
Men den bilden stämmer.
Du är ganska van vid att spela på det sättet.
Ja, precis. Jag är van vid att spela på det sättet. Och jag tycker att det sättet främjar mina styrkor som mittback. Sen tycker jag också att det finns delar som jag behöver jobba på. Och riskvärdering och allt som kommer med det är också någonting som jag kan utvecklas och bli bättre på. Men det är en svår balansgång om man vill utvecklas på det utan att tappa det som har tagit en hit. Så det är svårt, men det är någonting som jag också vill bli bättre på. Jag tror att om jag finslipar på det sista så tror jag att jag kan bli en topp mittback i världen. Så det är det jag strävar efter.
Det är ju lite i ditt sätt att spela så. På ett sätt påminner det kanske mer om en anfallare också, det att du har flöden i matcherna. Alltså när man kliver högt, man skriver upp svårighetsnivån, så att du också hamnar i flöden. Att nu, den här matchen är jag helt rätt i det. Eller den här kvarten är jag helt rätt i det. Och så vidare. Till skillnad från kanske andra mer reaktiva mittbackar som spelar med på en lägre frekvens helt enkelt. Känner du att, kan du själv känna i matcher att du hamnar i nu, den här matchen är jag helt rätt i det?
Ja, men det känner jag nog. Det var en jättebra beskrivning. Jag har inte hört det beskrivits så innan, men det är lite så jag känner, och det är kanske lite det finns något offensivt i det, att offensiva spelare kanske har lite mer, som du säger, lite mer moments, och det går lite mer upp och ner till skillnad från defensiva spelare, och det är väl kanske så att jag har lite av det i mig, för visst känner jag så vissa matcher att man kommer rätt in i det från början, och då känner man sig ostoppbar, och då känner man att man kan ta sig an allt, och sen är fotbollen så, det kan ändras snabbt, det kan ändras på en kvart, det kan ändras på efter en halvlek, det kan ändras hur snabbt som helst. Så det finns, på samma sätt som det finns de matcherna, så finns det ju såklart de matcherna där man känner att man hamnar snett på det, och då kan det också vara svårt att liksom hitta tillbaka till någon slags balanserad nivå. Så det var en bra beskrivning.
När jag var, alltså inte ung, men när jag var inte fullt lika jävla gammal i alla fall och fortfarande spelade fotboll, så spelade jag fotboll i ett lag som heter Andrea Doria, den klubben som sen gav dig din seniordebut i några få matcher i division 4. Men vi spelade ju aldrig tillsammans, men jag spelade tillsammans med Joel.
Okay, ja.
Och jag minns ju honom som en alltså, väldigt, väldigt sympatisk, intelligent och supertalang på fotboll. Fin vänsterfot, om jag minns rätt, eller? Din bror, tänker, men det blev ju inte en stor karriär för Joel. Nej. Det blev en allsvensk spelare av Leon. Det blev en landslagskapten av dig. Vad tror du, liksom, vad var skillnaden? Vad är det som gör att Joel inte blev landslagskapten, eller att du hamnade då, att Leon hamnade, han hamnade?
Den är tuff faktiskt. Det är svårt att säga. Det är nog många, många små faktorer som spelar in. De är inte så små, men de blir i sammanhanget kanske som spelar in. Och det är svårt, tror jag, när man är i tonåren och veta hur pass länge man ska satsa på något utan att ge upp. Och hur pass mycket talang man har. Jag tror att det hade varit en annorlunda situation för Joel kanske om han hade kommit efter mig. Och han var yngre än mig. Då kanske han hade gjort något annat. Kanske trott på det mer eller inte gett upp. Så jag tror att sådana små saker kan göra stor skillnad. Så jag tror att med kanske ett annat go och en annan motivation och en tro på det, så hade nog han kunnat lyckas istället för någon av oss, eller med oss, eller vad man ska säga. Sen vet jag inte om han hade blivit landslagskapten, men det hade ju kunnat bli annorlunda. Det tror jag faktiskt. Jag tror att marginalerna är så pass små, eller vad man ska säga. Jag tror att många fotbollsspelare som har gett upp hade kunnat bli något, och många som har lyckats verkligen för att de inte gav upp.
Ja, det är väl egentligen den största talangen. Man pratar ofta om talang och sådär, men den viktigaste talangen du kan ha är väl just det där, att inte ge upp, att kunna orka vara seriös länge nog.
Verkligen, och det märker man när vi sitter och käkar lunch här med landslaget och klubblaget också, och man pratar om spelare. Det är ju lätt så, vi alla är så pass insyltade i fotbollen, så det är mycket av det som man snackar om. Och det är ofta att man flera spelare har stött på någon spelare som de kommer ihåg i ungdomsåren, eller till och med nu på seniornivå, som man tänker, han är en otrolig spelare, borde spela i toppskiktet i Europa. Men det är inte så, på grund av i många fall huvudet och den mentala styrkan. Sen är det också svårt att säga hur mycket av det som också är en talang och hur mycket av det som bara är hårt jobb. Det är svårt att säga.
Har du haft nytta av lillebror, tror du?
Ja, men det tror jag. Jag tror att det har gett mig något slags lugn att ha någon som går före. Jag tror nog att jag har trivs i den rollen i min barndom. Och jag är lite så, middle child, som man säger. Och jag tror det är sån, om jag har blivit så för att jag är mittenbarn, eller om det inte är så, vet jag inte. Men jag trivs med den rollen som lite efter kan se och lära lite på avstånd. Och sen hade jag någon efter mig också, så var inte allt fokus på, inte på mig. Jag kunde lite göra som jag ville och lära mig på mitt sätt och vara lite för mig själv. Och jag tror jag trivs i det.
Alltså, när du pratat om din uppväxt och familjen så där, så verkar ju allting väldigt idylliskt. Det är kallade familjen väldigt stadig. Stabil familj, det är brorsorna, det är fotboll överallt. Och liksom en resa i din takt genom fotbollen och sådär. Fanns aldrig några problem, några tvivel för dig kring var du var på väg någonstans?
Jo, men det skulle jag säga. Jag skulle säga att jag hade tvivel i, jag skulle säga, sena tonåren. När man spelade, och jag var i Vasalund och det gick inte så bra. Och var i division 2 och jag spelade inte heller. Så man har ju såklart haft de perioderna där det gått mindre bra. Men det känns som att jag alltid spelade fotboll med lite med axlarna nere. Så det var inte riktigt att det tyngde mig på det sättet. Det var mer livsmässigt. Ska man försöka göra något annat? Ska man börja plugga? Ska man börja prioritera jobb? För det var lite så här, man behövde ju balansera de sakerna också. Och det var inte jättelätt också att hitta något jobb och sådana grejer när man ska spela fotboll på eftermiddagen klockan 3 på Skytteholm. Så jag tror att man såklart hade de perioderna. Men jag tror att jag spelade med fotboll med axlarna ner och jag alltid bara tyckte det var kul att spela fotboll. Och jag hade den pressen på mig när jag var yngre, tror jag, att jag skulle bli fotbollsproffs. Men den dog ut lite i tonåren och jag kände inte den pressen. Och jag hoppades väl, men jag hade inte satt hela mitt liv på det, så att säga. Jag tror nog att det hjälpte mig. Det kanske inte funkar för alla, men mig hjälpte det nog.
Och när du säger att när du var liten då, att då fanns en press eller det fanns en bild av att du skulle bli fotbollsproffs och så. Varifrån kom den pressen, om man säger så? Var det från dig själv? Var det grabbarna? Eller var det...
Nej, men den var nog från mig själv. Och det kände jag också runt omkring mig. Jag spelade ju i AIK, du är i akademi, du spelar en akademi och alla har ju de ambitionerna och vi spelar ju så mycket fotboll, vi tränar så mycket fotboll. Och redan innan jag var yngre i A-kalla så var jag alltid den bästa i min ålder, så du har den inställningen. Och du, som ung också, du är naiv och du tror ju att, vi alla trodde ju att vi skulle spela i Barcelona. Det var ingen liksom, det fanns ingen allsvenskan, det fanns inget mellanskikt i Europa, utan det var ju toppklubbarna vi alla skulle spela.
Så Isak Tiel hette Atalanta, fan snackar du för skit?
Ja, 100%. Jag tror inte jag hade någon koll på Bergamo överhuvudtaget. Nej, så verkligen. Jag skulle nog säga att den pressen satte vi på oss själva. Och kanske på varandra på något sätt, ja. Men jag skulle inte säga att jag haft någon jättepress utifrån från mina föräldrar. Min pappa har alltid varit engagerad, alltid varit tränare, men aldrig pushat mig på ett sätt som jag inte varit bekväm med eller någonting sånt, utan han har varit tränare, inte pushat mig till att träna något extra eller till att studera på fotboll eller träna själv eller vad det än kan vara, har jag inte behövt göra någonting med tvång. Så, ja.
Han har bara gillat fotboll?
Ja, verkligen. Någon som gillar fotboll och än idag tar alla tröjor jag vill till mig och sätter upp dem på väggarna, och så verkligen bara gillar fotboll och det gör vi alla.
Alltså det är förlåt, jag vet ju om att du spelade i AIKs i det laget när du var liten och sådär, att ni vann Sankta. Men jag gick tillbaka och läste den där texten i Expressen från när ni spelade finalen i Sankta mot BP. Och det är svårt att inte liksom le när man läser att Isak Hien har nickat in matchens första mål. Han säger, jag vinner bollen på mitten, spelar ut den till vår ytter, Alexander Isak, som får in den till mig igen. Jag tittar inte ens, jag bara nickar in den. Och så ser man bilderna på en väldigt lång och smal Isak Hien.
Jag tror det.
Och så säger du på slutet att vi har satsat på guld ända sedan första matchen. Så nu ska vi fira med champagne. Blir det någon champagne?
Nej.
12-årsdaget där?
Nej, jag tror inte vi drack någon champagne. Jag vet inte, jag tror jag fick som nu då en mick framför mig. Jag tror det var lite för roligt. Så jag behövde säga så mycket som jag kunde. Nej, men kul såklart att det fortfarande finns att läsa, att jag spelade med Alex där framme, och nej, det är mycket som är roligt faktiskt när man tittar tillbaka.
Där och då, liksom, vad har det varit mest överraskande om någon har sagt att 13 år härifrån så är Isak är lagkapten i landslaget, eller någon har sagt att Alex kommer att bli Premier Leagues dyraste spelare någonsin? Vad hade varit den största överraskningen?
Bra fråga. Det vet jag faktiskt inte. Alltså om du hade frågat oss så tror jag inte vi hade varit överraskade. Vi hade kunnat, båda två, låter helt naturligt. Men sen med åren så måste jag väl säga att det har blivit att det är väl en större överraskning att jag är här att Jens är här än att Alex är den dyraste avgången i Premier Leagues historia. Men folk kanske har tvivlat på det också. Jag har inte det, eftersom jag har spelat med honom och jag har haft jag har så pass bra koll på honom och alltid haft det. Så jag var inte, jag var aldrig orolig, om jag ska vara ärlig, för hans karriär. Om det var något år i Dortmund som inte gick så bra, eller att det var svårt att anpassa sig i Spanien, eller vad det än kan vara, så var jag aldrig orolig. Utan jag har alltid känt att han kommer bli en toppspelare. Men ja, jag ser nog, det är någon större överraskning att jag är kapten i alla fall.
Det är ju en, alltså, frågan kan låta elak, men jag menar inte elak, men att min bild är att alla ni som är här i landslaget som har tagit det så långt, ni är ju i någon bemärkelse, alltså inte psykopater, men bra nära. Ni måste ha någonting speciellt, en oerhört speciell egenskap. Men ändå både du och Alex upplever som väldigt lugna, tänkande, reflekterande personer och sådär. Vad är det som du har, som han har, som är som inte bara är lugnt och reflekterande? Vilken är eran superkraft mentalt?
Jag tror nog att jag har försökt, jag har alltid försökt att inte sätta för mycket press på mig själv. Och jag tror de åren där min karriär, säger man, men det var ingen seniorkarriär, men där mitt fotbollsspelande eller min karriär dalade lite, eller vad man ska säga, jag var inne i en tuffare period, och jag tror att det gjorde mig ödmjuk, tror jag, på ett sätt. Och som jag sa innan, det fick mig lite att förstå hur svårt det är, förstå vad det är för kvalitet på andra spelare och vad som krävs för att lyckas. Och då, sen dess har jag försökt att inte sätta den pressen på mig själv igen, och jag tror att det är det som har hjälpt mig i alla fall att nå hit på ett ganska avslappnat sätt, utan att sätta allt för mycket press på mig själv. Och jag försöker ofta att zona ut och inte gräma mig för mycket av vissa saker, utan jag vet att jag gjorde ett sent positionsbyte i min karriär för att försöka nå så långt som möjligt i min fotbollskarriär. Och jag vet att jag har kommit en bra bit på vägen, men med det kommer också saker som man behöver utvecklas på och utvecklas i, och det finns de saker som kanske fattas och som inte borde fattas hos en 26-årig mittback. Så jag tror att jag försöker ta allt med lite med den inställningen. Och jag vet inte om Alex har varit med om något liknande, eller om det är någonting i hans karriär som har gjort han så pass ödmjuk. För jag håller med dig, jag tycker också att han är, för att vara den spelaren han är, så tycker jag att han är extremt jordnära och ganska långt ifrån den bilden man har av att toppspelarna brukar ha någonting. Jag håller med dig, jag tycker att det gäller toppspelare, topptränare. Det krävs någonting speciellt. Och jag tycker att han också är ganska långt ifrån den bilden. Men sen vad det beror på i hans fall vet jag faktiskt inte. Även fast jag känner han ganska bra, så kan jag inte svara på det. För han är, det har gått bra för mig, men han är ändå nästa nivå. Jag vet inte hur jag hade varit i hans skor, eller om jag hade kunnat ta mig dit. Så bra fråga faktiskt.
Du pratar om positionsbyte och sådär. Och visst, det kommer sent i ditt fall då, att du går ner som mittback. Och så, men om man tittar på backarna som är här, liksom Jamal Eitor spelade in i mitt ganska hyfsat länge i alla fall. Victor Lindelöf var mittfältare länge. Gabby Gudmundsson var väl vänsterytter, tror jag. Pontus Jansson, som inte medanslagade, var ju forward också när han var yngre. Tror att det där i termen av någon sorts talangutveckling och uppfostran kan vara en fördel för en mittback att ha varit, spelat högre upp på plan?
Ja, men det tror jag. Det tror jag ändå. Det tror jag faktiskt. Och jag tror att det kan ha gjort nytta, och jag tror det är någonting som är ganska vanligt egentligen. Att det är ofta så, alla vill ju vara offensiva när de är unga, och sen blir det väl att sakta men säkert så får man veta att man inte är lika bra som de som spelar där framme, och så får man flyttas ner steg för steg. Så det är nog ganska vanligt, och jag tror att det hjälper många på olika sätt. Ja, det är, som du sa, det är många inne mittfältare som spelar ytterbackar och så. Och det finns ju de rollerna på planen som man kan ha nytta av på andra positioner och så. Så det har säkert spelat in.
Jag skrev när du då tog fart i Djurgården på allvar, skrev att du var, det mest sensationella var att du var så färdig som spelare, att du hade en sån brant inlärningskurva, att du klarade av den ökade svårighetsnivån så väldigt, väldigt snabbt. Och så har det varit hela vägen. I Hellas omställning till Serie A gick ganska friktionsfritt, till Gasperinis Atalanta gick också friktionsfritt och så. Har du en bra fotbollshjärna, tror du?
Ja, men det tror jag. Det tror jag ändå. Och egentligen inte på det sättet att jag skulle säga att jag är någon jättetänkare eller så, rent fotbollsmässigt. Jag skulle inte se mig själv som någon som blir, man ska inte prata för tidigt, men någon som blir en tränare efter karriären eller så på det sättet. Men jag tror att jag är bra på att hitta min roll, jag är bra på att ta instruktioner, jag är bra på att se vad jag kan behövas, och sen är jag bra på att utnyttja det jag har, och jag vet vad jag är bra på, och jag känner min karriär, jag har aldrig försökt vara något jag inte är, utan jag vet vad jag är bra på, och då försöker jag verkligen utnyttja det till max och se hur långt det kan ta mig. Så det har jag nog, alltså det håller jag med om. Jag känner att alla de karriärstegen, och de gick ganska snabbt, har gått relativt friktionsfritt och utan några större bekymmer på det sättet faktiskt.
Och nu är vi inne i landslagsbubblan och sådär. Jag vet att jag frågade för ett år sedan, nästan exakt, så frågade jag, har du gjort någon enda landskamp där du känner att du har nått ditt max? Då tänkte du efter och sa att nej, det hade du inte då. Känner du att du har gjort det nu?
Nej, det känner jag faktiskt fortfarande inte, om jag ska vara ärlig. Men det är också svårt. Det känns svårt att säga det också med de matcher vi haft. Och jag är den första att säga att det finns inga lätta fotbollsmatcher. Och alla matcher vi har vunnit är också tuffa matcher att vinna. Men det är svårt när det inte har riktigt varit kniven mot strupen och vi inte har spelat tävlingsmatcher på ett bra tag. Så känns det svårt att säga att man efter en bra prestation har liksom nått sin maxnivå utan att bli testad. Om det vi pratade om innan, om det är någonstans som jag haft friktion i min liksom karriärsstege, så skulle jag ändå säga att det var att det, om det är någonstans jag haft det, så har det varit i landslaget, och speciellt den första tiden. Så det ska bli kul, och det är någonting som jag ser fram emot, att man liksom har den här chansen nu och verkligen spela de här tävlingsmatcherna och förhoppningsvis komma upp i den nivån som jag vet att jag har i mig.
Men det är väl lite det där som på utsidan, så går man hela tiden och man ser att vilket oerhört häftigt trupp vi har nu. Vilket spännande högkvalitativt landslag vi har. Vilken frenetisk, offensiv, aggressiv fotboll vi spelar och så vidare. Å ena sidan, och andra sidan så går man och tänker, ja men vänta tills vi möter Portugal, vänta tills vi möter Tyskland, vänta tills vi möter England, då får vi se vad allt det här är värt. Hos er verkar det som att det finns en övertygelse om att vi är bra nog.
Mm.
Är det så?
Ja, men det, ja, verkligen. Det känner jag, och jag tror att alla här känner det. Vi vet att vi har haft en ganska tuff period bakom oss som landslag, men det, vad ska man säga, det är nästan en helt ny generation nu. Det är många nya spelare, det är många som är på uppgång, det är många som får speltid och spelar ute i Europa. Sen är det såklart det alltid alltid, utmaningen blir alltid i sådana här sammanhang att liksom få ihop det. Och alla ska få visa sina styrkor och vi ska få ut max av det som vi har här. Och det är lite det som du säger, och det är lite försimplat kanske att vi har bra spelare framåt. Men det har vi ju. Och det är de som vi verkligen ska sätta i spel, och det är de spelarna som vi ska utnyttja. De är på toppen av världsfotbollen, och vi måste ju utnyttja dem till max. Och då tror jag att det krävs en liten annan inställning, och det kommer nog göra ont i några fotbollsögon att se oss spela fotboll ibland. Men jag tror också att det kommer vara kul och någonting som folk får lära sig av, helt enkelt.
Det är en fin höst du har. Det är liksom in i VM-kvalet nu då. Med Sverige, och samtidigt så ska du möta Atalanta i Champions League, inte minst, och ni ska till Frankrike och möta ett av världens, eller världens kanske allra bästa lag borta och sådär. Hur Hur tänker du kring det? Alltså Marseille menar jag.
Inte PSG.
Okej, PSG också.
Nej, Marseille är också bra. Nej, men det ska bli kul faktiskt. Jag har mer smak på Champions League. Jag spelade första gången förra säsongen. Jag tyckte vi åkte ut lite snabbt. Men jag har släppt det nu, så jag ska inte prata om det. Men nej, men så det ska bli kul att få köra igen. Och det känns som att man har stora chanser att gå vidare också. I och med det här. Det nya formatet, och jag gillar det. Jag var skeptisk till en början, men jag gillar det faktiskt. Jag tycker det är många bra matcher. Och som jag hade nog gillat det. Jag måste ju resa och så, men jag hade nog gillat det ännu mer om jag inte om jag satt hemma och bara fick kolla på allt. Så det ska bli kul. Och speciellt PSG Marseille borta missade jag. Europa League var avstängd. Så där vill jag också spela. Så det ska bli kul att mäta sig mot de allra bästa verkligen.
Och VM, vad skulle det betyda för dig?
Allt, verkligen. Det är det enda, det är nästan det enda man tänker på. Men man kan faktiskt släppa det när man är med klubblag, och det blir så. Det är mycket matcher, och det är alltid nästa match som man försöker ha fokus på det. Men det känns som att det ligger i luften, och när vi samlas här så vet ju alla att det är VMO nästa år, och det är den här säsongen man har på sig att visa att man ska vara med också. Och det är den här säsongen vi har, och nu de här 2 månaderna eller vad det är, som vi har på oss att kvala in också. Så det är extremt, extremt pressat, men också kul. Och vi känner i luften, tror jag, att vi verkligen har chansen nu.
Och livet i Bergamo annars då, hur trivs ni där? Det är en ganska familjär stad och familjär klubb också.
Nej, men vi trivs bra. Jag och frugan, och jag tycker att det passar mig bra som person. Jag trivs, som du säger, ganska lugn stad, familjestad. Och, för mig är det perfekt, det är inte mycket som händer. Men det passar mig, vi trivs. Jag gillar känslan av att det bara finns ett lag i staden, utan att det vi spelar liksom vi är ett bra lag, vi är ett topplag, men utan att det blir allt för crazy. Vi är inte ett Milan eller ett Juve, det måste man ändå vara ärlig med att säga. Så det känns som att livet utanför ändå har liksom någon slags balanserad nivå. Så jag trivs jättebra, och vi alla trivs bra.
Du har inte pratat mycket, apropå ni alla, du har inte pratat särskilt mycket om din fru och ditt barn och sådär. Vad är det för liten familj du har?
Nej, men jag har en jättefin familj. Jag har världens bästa fru och världens bästa dotter, har jag fått nu också. Och det blir lätt så. Det gick så snabbt för mig, det här med att bli en offentlig person, och allt sånt har gått så snabbt. Så det är väl nog därför också jag har valt att inte dra in dem för mycket i det, för det är en väldigt stor omställning. Men världens bästa familj har jag, och det är de som verkligen får mig att kämpa, och de ger mig den energin jag behöver för att orka med alla matcher och alla resor och alla nya mål som man har som fotbollsspelare.
Allra sist då, om du fortsätter resande ute på så där, så kommer det ju komma andra klubbar, andra intressenter in också. Och du sa tidigt när allting tog fart, så sa du att Premier League sticker ut, Premier League är det stora. Är det en dröm du har att någon spelar där?
Mer så förut. Jag vet inte, när sa du att jag hade sagt det? Var det...
Antal att den är i Djurgården, Djurgården.
Ja, säkert. Ja. Nej, men mer så förut. Det kände jag nog. Och det var ju ligan som jag tittade på, om jag ska vara ärlig. När jag var yngre, jag var aldrig någon större sån Serie A-fantast. Lillebrorsan mer så. Men det känns som att det har gått ur mig lite. Efter 3-0 på Anfield, så känns det som att man har gjort det mesta. Så det känns som att det har gått ur mig lite. Men såklart, det hade varit kul att testa på. Det hade varit kul att testa på La Liga också. Men det är ju något speciellt med Premier League. Så pass hypat som det är här i Sverige och världen över. Det är världens största liga rent kommersiellt. Så på det sättet hade det nog varit kul. Men det är någonting med Serie A. Och varje år som går så gillar jag det mer och mer. Så det blir nog tufft att dra mig från Italien.
Jag fattar det. Du, tack så jättemycket, och lycka till med VM-kvalet och allt andra också.
Tack så jättemycket. Tack.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.